Jag vet inte om det är andra som ser den här kopplingen. Men vi har ju Ebitsu som nu har tyvärr gått sönder.
Tyvärr gått sönder? Vad fan, det var en naturkatastrof.
Ja, men alltså jordskredet. What is the source? One, two, three, set it! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson.
Christer Eglund och Robban Strandberg.
Tjena gubbar, allt bra?
Yes. Allt är bra, ja. Det börjar bli lite vårkänslor i luften har vi pratat om, men de soliga dagarna blir fler och fler.
Vårkänslor? Helt. Vi fick vinter deluxe här för någon dag sedan.
Jag såg ju, vad fan hände?
Nio.
Ja, alltså 4 decimeter.
Ja.
På liksom jag menar,
ni fick lika mycket snö under det dygnet som vi hade fått här under halva vintern, tror jag. Och då bor ju vi en bit norrut om dig. Vi bor inte norrut i Sverige, vi bor mitten av Sverige. Men ändå.
Ja, ni är mitten av Sverige och jag är 40 mil längre ner.
Men det var ju jävelusiskt. Jag såg på, vi hittade någon app där man kunde se på massa sådana här trafikwebcams runt omkring i Sverige. Så kikade jag ner över dina trakter. Alltså det var därför jag skrev dig och frågade bara, hur jävla mycket snö har ni fått? Liksom. Ja. Det var bizarrt.
Det snöade hela natten, antar jag. När jag klev upp på morgonen, då var det yrväder och det höll i sig hela dagen.
Jag såg ifrån, jag ska åka ner till imorgon när ni lyssnar på det här. Då, ja, alternativt på lördag ska jag åka ner till Årsunda på Speedweek. Och där hade de ju filmat någonstans ifrån. Det var ju full storm ute på isen. Det var ju knappt så det gick att stå upprätt där ner. Så det ska bli jätteroligt att åka ner dit. Förhoppningsvis träffa Göran också om vi hittar varandra på den isen någonstans.
Mm. Ja, men det tror jag nog.
Det är en rätt stor sjö där.
Ja, och sen så har du ju då banan är ju lång.
Ja, men något jag varit lite förvånad över. Vi såg ju den här pressakkrediteringsgrejen. De tipsade om att man skulle stå en bit ner och fota målgången. För det är inte så många som gör det.
Ja, alltså, ja, det stämmer.
Ja, så skickar jag tillbaka en fråga om den här, hur stor är den här så kallade dragracing-konen? Det vill säga att ju längre mot banslut du går, desto längre ifrån banan måste det vara. Så om du tänker från starten så blir det som en stor kon ut mot startområdet. Så ju högre hastighet de har, desto längre bort ifrån måste du vara. Men här kör de ju, vad är det, 341 km i timmen är väl rekordet på. Jag vet inte om jag vill stå någonstans när det kommer en bil på en is i 300 km i timmen.
Nej.
Nej, på dragracing har vi murar som stoppar dem. Jag vet inte vad de... Och de har ju ingen snö kvar där. Den blåste ju väck den.
Ja.
Mm-hmm. Ja, nej. Det ska bli jäkligt kul att se det här spektaklet.
I alla fall, dagens avsnitt. Vi har lite nyheter. Det händer inte mycket runt omkring, men det händer en del i alla fall. Men vi kommer att fokusera ganska mycket på andra delen av SM-listan. Tänkte jag.
Just det.
Gå in lite grann på den. Och sen har vi lite kommentarer, lite grejer som har kommit från förra avsnittet. Bland annat så pratade vi om ljudnivån med ALS och antilag.
Ja, där har vi fått en kommentar från Lunkan Lundqvist. Som ju var tekniskt ansvarig på slutet i det utskottet som slutade i höstas här. Och han berättade lite grann om... att man ser ju det här att vi nu håller på och ska godkänna lustgas. Det ser man ju bland annat som ett alternativ då till ALS. Och lite delvis för att hålla det här med ljudnivån under kontroll. Så att, och plus att det är vanligt utomlands att de vill att våra svenska förare ska vara konkurrenskraftiga även utomlands. Då. Men som sagt, det har även en viss funktion att man ska slippa ha ALS. För att båda de systemen inom drifting används ju till samma sak. Att hålla snurr på turbon.
Ja, precis. De vill ju inte ha den här turbolagget utan det ska vara tryckt på turbon.
Ja, precis. Ingen vill ha turbolagg, Henke.
Ja, nej.
Ingen vill ha turbolagg.
Nej, sen beror det ju bara på hur långt man går för att slippa den.
Ja, det är sant. Men däremot så är det... vissa vill ju ha det här lilla turbolagget för att få det här häftiga ljuden som kommer när det släpper sen.
Mm. Oh, lite snurr. Men, ja, alltså det ska bli kul att se liksom hur lustgasen kommer att påverka driftingen i Sverige. Alltså jag tror att det kommer att märkas. De som kör och inte kör det så att säga.
Mm.
Men jag har en liten fråga till de här alla motoroptimerare och folk. Eller Svantelag, ja, när du gasar fullt utan att du kör, då smäller det och låter rövare. Men när du kör och växlar...
Men du vill ju att den ska liksom hela tiden ligga på en miljard varv, oavsett om du växlar eller inte.
Och då, oavsett då, om du kör i 500 eller 1000.
Ja, ja, men precis.
Ja, men vi tackar Lunkan för ett förtydligande kring det där i alla fall. Det var en grej vi inte hade tänkt på riktigt.
Vi måste nästan fråga Luskarätt på vilka det är som har... För som jag har förstått det så får man väl köra med gas från och med i år. Eller är helt ute och...
Ja...
Det skulle ju ha kommit något sånt
här... Är de där reglementerna godkända? Eller
vi har inte sett...
De gjorde ju ett litet kort besök där ute på The Interwebs i några minuter och sen städade de bort dem. De kommer väl förhoppningsvis innan... Om det påverkar årets säsong. Det är inte riktigt fått klart för mig. För reglementet vi har i år, det var väl spikat för några år sedan. Det gäller
ja, men det här är ett tillägg.
Okej. Okay, okay.
Och det ska vara ett tillägg som ska börja gälla från och med 2022.
Då hade det varit halvbra att ha det klart innan man ger sig ut på den första tävlingen. Ja. Så att man vill inte stå liksom på Elmia och skruva till lustgasen och hoppas på att det funkar.
Finns ingenting av det som ligger ute nu som är uppdaterat senare än 2021-02-16, och det är mästerskapsreglerna då.
Ja, det var väl något tillägg till också... burreglementet tror jag.
Sidokrocksskyddet är uppdaterat i december, det är det faktiskt.
Men... Och det jäkliga är att du kan ju liksom, eller du kan ju skruva dit grejerna, men risken är att du får skruva bort dem om inte det där är igång.
Ja, för det gäller ju liksom att försöka få... Ja, alltså, man förstår, det tar ju ett tag att liksom bara dänga ihop. Det är inte bara att skriva ihop ett reglement heller, men det börjar bli för är det någonting som påverkar årets säsong så att säga, då är det ju lite väl tajt redan nu att komma med.
Det beror ju lite på, man kan ju inte ändra på någonting så, i den befintliga regelboken, det tycker jag inte. Nu öppnar man ju upp för med ett tillägg, då är det ju en annan sak. Men det är ju klart att man naturligtvis ska göra det så snart som möjligt, så att de förare som eventuellt, som de vi misstänker kommer att vilja vara med och köra i Driftmasters till exempel, att de har en möjlighet att välja om de vill gå på gas eller inte. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad det sitter i med de här reglerna, men det är som du säger, det är ju ganska många veckor sedan nu som de skulle komma ut strax igen. Så att vi...
Ja, för jag menar, alltså i racing rakt fram, då vill du ju ha kraft.
Ja, men då sopar ju i motorn för att den ska få i mer, vad man säger, syrebärande och sänka temperaturer och grejer, så du får liksom en hårigare bang.
Ja. Ja, precis. Vi har ju de här dragracing-klasserna till exempel, där man får köra med olika motorvolymer. Då är ju lustgas, överladdning och sådär. Och ja, om du får olika stora motorer då, så får du välja till något av de där extra och sådär. Så då är ju lustgasen en av dem.
Och sen så ska man inte titta på Fast and Furious-filmerna där 10 sekunders racet är 32 minuter och det är 72 växlar.
Ja, men precis. Jag skulle vilja se där en sån växelspaksknopp. Ja. Det skulle inte vara kungen liksom.
Och så bara, nej, jag tryck för tidigt på lustgasen.
Det är någonting som Dennis har på sitt jobb, fast nu har de väl automatlådor allihopa, antar jag. Men,
Men vi går väl in på listan på en.
Yes.
På en gång.
Vi gör det. Och då tycker jag att vi börjar. Nu har vi alltså kört i förra avsnittet. Så körde vi ju första halvan av listan. Det är avsnitt 113 för er som inte har lyssnat på det. Så där går vi igenom halva listan. Så nu börjar vi mitt på, och då börjar vi med en väldigt intressant deltagare tycker jag. Joakim Eidsmo-Sand. 44 år gammal, NMK Solör, alltså en norrman. 45 år gammal, förlåt. Startnummer 44.
Ja, det blev.
Jag var lite nära det. Han kör ju en gammal fin Nissan S13, och om inte jag minns alldeles fel så är väl det här en bil som Fredrik Åsbö har haft tidigare.
Faktiskt. Ja, det är inte omöjligt faktiskt.
Nej, men jag tror det. Och den har ju lite... Jag är inte så vidare hemma på de här specialvarianterna, men den har ju den här annorlunda fronten, PS13-fronten, den där bilen. Om det nu är samma bil som man har haft tidigare, men det får vi väl anta.
Och sen är det de här Nissan S13, S14, S15. Alltså du kan ju modifiera dem så mycket så att
det... Nissan ja. S14,5 och 14,9 är det ju någon som kör. Är det din det tror jag?
Såg ni inte på, vad heter det, Drift Games, var de ju till någon kille och gjorde något reportage som hade byggt något kit där han kunde bygga om sin från en S13 till en S14 bara genom att plocka bort en massa plastbitar och det var det var makalöst. Det var riktigt fascinerande.
Det är en BMW M50 i alla fall i den här Nissan och den levererar 830 hästar. Joakim är ju som sagt en rutinerad kille. Vi har ju sett honom bland annat på GTR Motorpark i Drift GP här i Sverige. Vi har ju sett honom köra lite grann i Gotebil Drift Series och lite annat. Och har hållit på med det här ett tag så att jag tror att han kan vara med och röra runt lite grann. Och Joakim tävlar ju då givetvis inte om SM-tecknet. För det måste man ju ha en svensk licens för. Utan han är ju med i tävlingarna ändå, men han kommer ju inte att räknas med i SM-poängen.
Oavsett ska det bli jäkligt roligt att det kommer hit lite folk från andra nationer och kör.
Ja, och speciellt en sån här kille tycker jag också som är rutinerad.
Och Joakim Eidsmo Sand har väl mött, inte alla, men många i listan i alla fall. Via GDS och såna grejer. Nästa på listan är ju inte heller någon ny förmåga. Filip Åge, startnummer 46. Han kör för Kungliga Automobilklubben i Stockholm. Är 27 år gammal. 27 år ung, skulle man kanske säga då. Nissan S13, och ni som har svårt att placera bilar, det är den där silvergrå med gula stänkskärmar. En väldigt snygg bil.
Oh ja.
Alltså det är ett schysst paket Filip kommer med. Alltså, både med depån och ja, hela kittet liksom. Motorn är en LSR 6,4 liters twin screw kompressormotor.
Skönt ljud på i sådana motorer.
Skönt ljud. Mycket.
Oh ja. Riktigt skönt ljud. Och han vill gärna inte dämpa det för mycket kan jag säga.
Nu låter man som att man skulle vara sån här raggar i V8 fanboy, men den där bilen har ett skönt ljud. Jag är inte någon sån här superfan av V8, men den där låter fan riktigt nice. Alltså det
är någonting med kompressorljudet i den där.
Jo, men också, hans motor låter lite, den låter jävligt elak. Men också 900 V8 kompressorhästar. Det är ju en hel kasse med vridmoment med där också.
Ja, säkert. Kul att Filip fortsätter med mästerskapstävlandet, tycker jag. Vi vet ju att säsongen 2020, då var det ju inte så mycket körning. Men då vet vi att Filip gjorde uppehåll. Han köpte hus tillsammans med flickvännen och satsade lite på det livet. Men nu så är han tillbaka i fjol och i år så är han tillbaka i mästerskapskörningen igen. Och det där är också ett sånt där team som jag tycker har ordning på prylarna, seriöst satsande. Filip jobbar väl i pappans entreprenadverksamhet tror jag. Och det syns att det är folk som är vana att hålla på med maskiner och motorer.
Ja, men det är det. Och hela paketet är ju väldigt, väldigt bra.
Exakt.
Och det är det som är viktigt när vi nu går in på samarbetspartners och sånt där.
Ja.
Så är det väldigt viktigt med just hur man presenterar allting.
Precis. Och där fick du en fin segue över till nästa tävlande då. Start nummer 56, Mikael Svensson, eller Micke Wunderbaum som många känner honom som.
Driftfarfar.
Driftfarfar också. Ja. SHR och Jönköping, 52 år gammal. Han kör vidare med sin gröna BMW Z3 med en GMW 8 på 650 hästar. Och Micke är ju en sån som vi vet har ett bra samarbete med sina partners. När vi hade något sånt där uppstartsmöte på höstmöte på Mantorp Park för några år sedan här. Då vet jag att då pratade Micke om att då var han klar med sina samarbetspartners inför den kommande säsongen. Då hade vi precis, alltså på dagen innan, kört sista deltävlingen i GDS det året. Då var han klar redan inför nästa säsong.
Det är nästan som vi skulle behöva ha med han i ett avsnitt och låta han prata lite om hur han jobbar med i sån sak.
Absolut. För det var ju Micke står med på min plan, men det är en sån som jag vill ha öga mot öga.
Ja, vi ska inte telefonintervjua den mannen.
Nej, utan man tar sig i så fall en kväll på en tävlingshelg.
Ja, eller åker dit speciellt. Ja. Det är ju också en kille som har otroligt mycket rutin. Han har ju varit och kört lite grann runt om i världen. Han har varit i Riga bland annat och kört, vet jag. Han har ju varit i Japan på Ebisu och kört. Och han har ju gjort åtminstone en säsong i Nordamerika.
Mm.
I andra divisionen i Formula Drift.
Han har ju ordning på torpet, det är ju ingen diskussion om den saken. Men ja. Har du redan innan den här säsongen över klart med vilka som ska sponsra dig nästa år, då, alltså, hur många idrottsmän generellt, och nu pratar vi inte bara, ja, möjligtvis någonstans upp i F1 och de nivåerna. För IndyCar, de ska köra sin tävling imorgon om ni lyssnar på det här på fredagen, och de har, en del team har fortfarande inte klart med vilka sponsorer de ska ha.
Mm. Mm. Nej, det är egentligen så du måste jobba. Du måste ju jobba.
Ja. Det är
året
viktigt.
Före.
Det är ju liksom drömscenariot, men att nå dit och liksom ha sån ordning och så bra kontaktnät så man kan vara så redo innan säsongen är över.
Jag tror att våra lyssnare börjar bli ganska trött på vårat tjatande om det här, men samtidigt så är det ganska viktigt för att vi ska få en hållbarhet i den här sporten i Sverige, att ni förare som lyssnar, att ni har ordning på era samarbetspartner och inte behöver lägga ut alla de här pengarna ur egen ficka.
Ja, om man inte vill.
Ja, men det är ett ytterst fåtal i en sån här lista på 39 namn som har de möjligheterna. Vi vet ju att vi har några egenföretagare som säkert kan göra loss lite skattefria pengar utan att begå något brott. Så att säga.
Någon som har en miljon över varje år de kan lägga på något roligt. Liksom.
Ja, precis. Så att, men för övriga så är det ju till att jobba med det här med partners. Så att ja. Kul att se att Micke fortfarande är med i mästerskapssammanhang. Ska bli jätteroligt.
Och Micke är ju verkligen en sån som du säger, Robban, någon att fånga upp. Men om vi går då ifrån startfältets äldsta till startfältets yngsta istället då. Så har vi då Viktor Andersson, startnummer 58. Kör för Växjö MS. 19 år gammal nu. Det var nyss jag tyckte han var 16.
Ja, han var för några år sedan var han.
Innan covid var han.
Ja, precis.
Kör en BMW E92. Väldigt snygg, vill jag säga. Också en sån där som det är väldigt puts och stöts och grejer runt omkring. I alla fall 2JZ i den med 800 hästar.
Den där effektsiffran får vi sätta en liten parentes på.
Jag
gjorde en liten uppskattning. Där, för det stod inget värde där. Viktor håller ju på att bygga ny bil, en GT86. Men där är de ju lite försenade. Så därför så har man ju valt att behålla och köra med fjolårets bil istället. Jättespännande förare. Otroligt talangfull. Och har ju haft framgångar i en del olika tävlingar. Han vann ju några, jag tror han vann båda Breislads-tävlingarna något år på gatubil bland annat. Och sådär. Så att det finns kunskap i den här unga killen och det finns kunskap i familjen. De har ju kört lite andra grenar också, för mig de håller på med någon rallycross bland annat lite grann och sådär.
Men sen har man det att han har gått ifrån, alltså han har vuxit i.
Ja,
sin driftingroll måste jag säga.
Han har gjort det. Han var ju lite omogen, inte så förvånande om man ser till åldern då när han kom in i det här, och har vuxit på sig ordentligt. Så att det där kan mycket väl vara en utmanare om man får, om Gud vill och grejerna håller, brukar min gamla mamma säga.
Ja, men alltså det är enormt viktigt. Det räcker med en, två tävlingar där det strular och inte få till det. Och det kan ju räcka med att man har skruvat setupen fel och det tar dig 4 deltävlingar på att komma rätt igen.
Mm.
Det är det som är så tråkigt att vi har så jävla kort sommar. Det hade ju varit jäkligt smutt om man kunde riva av så här 4-5 tävlingar i slutet av säsongen, så har man 1,5-2 månader på sig att testa skiten innan man ska kasta sig in i tävlingssammanhang. Nu är det ju en del som kommer ju bokstavligt talat stå på Elmia och skruva ihop det sista.
Mm. Ja, så är det. Nästa man är en gammal mästare faktiskt, som vann RM semipro första året 2017. Mattias Bengtsson, nämligen startnummer 60, tävlar för MK Öresund, har hunnit bli 28 år gammal, kör sin Nissan S14 med en 1,5 JZ på 700 hästar. Och det där med 1,5 JZ, det är väl, hur är det nu? Visst är det en 2JZ-botten med en 1JZ-topp. Jo, ja, men jag vill minnas att det är så det. Man anser att det är bättre flöde i 1JZ-toppen. Så att det är en liten blandning det där som man brukar kalla för 1,5JZ om ni har stött på det uttrycket förut. Mattias är en kille som det har strulat en hel del för efter den där framgångsrika säsongen. Han har ju kört ihop med Jap Tuning på senare år här och har ju gott om resurser genom dem då. Så att om det vill sig och sådär, då tror jag att han kommer att vara med och fightas. Så vi hoppas att bilen håller ihop och sådär. Så tror att, för det finns absolut, det året när han vann RM, då var det stenhård konkurrens i RM. Så att det var en bedrift, ja, det att ta hem det mästerskapet.
Ja, det var ju året som det var extremt på.
Ja, det var exploderat. Både 2017 och 2018 var det extremt tufft i RM. Otroligt många förare som tävlade.
Nästa man till rakning, Filip Josefsson. Startnummer 61, kör för Hedemora MK. Han är 25 år gammal och har sin BMW E36 Touring, det vill säga kombi. För den har han väl kvar?
Ja.
Ja, precis. Absolut. En BMW E36 Touring med en M50 B28-motor på 820 hästar. Filip är ju den killen som kommer uppifrån RM.
Precis. Och jag sitter ju här när vi sänder nu med
jag tänkte säga det.
Slaka mustascher.
Min ligger fan i tvätten tyvärr.
Ja, det är ju ett spännande gäng det där med Filip, och vi kommer senare till hans teamkompis. Och jag såg nu faktiskt att för den som är intresserad av att höra mer om slaka mustascher, så är de väl med i Onroaders nu. Både Albert och Filip tror jag ett avsnitt, och sen Walter som är, de kallar honom för teamchef och spotter. Jag vet inte hur pass officiell den där teamchefsrollen är.
Det var han som såg så jäkla stressad ut i Sundsvall, va? När det började gå bra för båda killarna. Han sprang mellan depån och starten som en fläck. Det var nästan Joel-varning på hur han sprang den dagen, kan jag säga.
Ja, så att där kan ni höra mer om slaka mustascher. Men det där är ju ett seriöst satsande gäng, och vi vet ju att Filip håller på att bygga ny bil också. Så vi hoppas ju att hans ekonomiska resurser räcker till att hålla igång BMW:n under den här säsongen också, så att han inte bara lägger på den nya.
Jag fick en så jäkla schysst bild på hans BMW i Sundsvall när han gjorde en liten dirt drop alldeles innan mål, så han dodgade ner vänster bakhjul, så höger framhjul stod upp. Alltså det var så högt som man kunde fan med nästan gå raklång under det. Jag såg så jävla brutalt. Jag tänkte, nu går åt skogen, men nej. Det är bara stenkoll på vad man håller på med. Ja, det ska bli skitkul att se han och hans teamkompis vad de kan göra upp i SM. För jag tyckte redan i fjol att det kändes på något sätt fel att se dem i RM. De var... Ja, men det var väl platsbrist som gjorde att SM var fullt, så de ville
köra. Ja, de hade inga meriter sedan tidigare, så att säga, och då måste man visa. Och det tycker jag med all rätt att det ska vara så, att man kliver inte rakt in i en SM-klass.
Nej, men på deras körningar såg det verkligen inte ut som de saknade några meriter. Det var inte typ första gången de här grabbarna körde.
Nej, men absolut inte. Nästa på listan är en ganska nylig mästare faktiskt. Det är nummer 66, Linus Joensuu, som blev svensk mästare 2019. Tävlar för MSK Hammaren från Hallstahammar. 28 år gammal har Linus hunnit bli. Han är ju för övrigt också RM-mästare från några år sedan här. Och kör sin BMW E92 Eurofighter med en S54 B32 och ungefär 900 hästar. Linus och brorsan Viktor har ju varit ute och provat på lite grann i Driftmasters och sådär. Har inte hört någonting hur de kommer att göra i år, om de kommer att dubblera och köra både SM och DMEC, eller hur de kommer att göra. Men det är ju absolut, vi pratar om team som har koll på grejerna, och bröderna Joensuu och pappa Peter i spetsen med.
Det ser ut som ett jäkla F1-team när de rullar in med de stora tranarna. Liksom det är mäktigt att se.
Alltså. Det är mäktigt. Och dessutom så är det ju faktiskt så att de har ju hjälpt otroligt många andra i depån också. De är aldrig omöjliga att hjälpa till om det ska svetsas eller vad det nu är för någonting. Och de har ju ett väldigt nära samarbete med Marcus på 59 North Wheel och Seknova Sweden. Så att jag vet att de har hjälpt till med däck och grejer till andra förare och sådär också. Så att det är, de tar stor plats i depån på ett väldigt positivt sätt.
Jag tänkte säga, det är inte bara yta utan det är hjärta också så att säga som de tar upp.
Precis. Nej, och vi vet ju på RM-finalen till exempel, ska vi se när det där var 2017 när vi hade en förare som körde sönder sin bil då och gav upp. Han skulle inte köra någonting. Då var de ju inne i husbilen och i princip drog ut honom och tvingade ner honom i kommer jag inte ihåg om det var Linus eller Viktors E46 då. Och så han körde ju den tävlingen i alla fall då, inlånad bil den killen.
Det är lite schysst. Att, liksom, alla ska köra. Man ska åka till en tävling och så ska man ska köra klart tävlingen, punkt slut.
Ja, liksom. Så är det. Så, ja, att, men så ska det vara. Kul att Linus är tillbaka i mästerskapet och kul att teamet är tillbaka i depån också, helt klart.
Helt klart. Och det är ju alltså BMW E92 Eurofighter.
De ser elaka ut. De där. Så jag har aldrig varit någon BMW-kille, men när jag såg de där första gångerna så bara fan, man kanske skulle köpa sig en BMW-kit. Men det var, när man satt där sen gick in på HGKs webb och kollade bara, men vad kan en sån här kit kosta? Så bara, nej.
Bara plocka ihop de där delarna.
Jag vill nog bygga ett hus istället. Alltså det är så jävla summor, så det är helt sjukt. Men det är det, tack vare första gången man såg det där kittet, då har man ju bara sett glasfiberbilar som det bara sprider prylar överallt ifrån. Ser man de här bara trycka in arslet en decimeter mot muren och så bara plopp, så ploppar ut igen om det vore modellera. Och så har de kanske på sin höjd lite lackskador. Så det är nog fan värt det. Om man ska bygga en seriös satsning så kan det nog vara värt att ha de här grejerna istället för att behöva stå och laga plast hela tiden.
Jag vet att jag tjatar. Mina barn säger att jag tjatar. Men nu kommer vi tillbaka till det här med samarbetspartners.
Nej.
Kör en bil med en glasfiber stöt. Och så kör du sönder den där. Och så ser bilen ut som en påse skridskor som du brukar säga, Robban.
En påse skridskor. Hur,
ja, men hur roligt är det för en samarbetspartner att synas med en bil som ser ut som en skrothög? Du vet och jag vet och föraren vet att det är ju bara att åka och hänga på. Han har ju en ny stöt hemma. Det är ju bara att hänga på den när han kommer hem. Men ändå, den tävlingen ser ju bilen ut som ett jävla skit.
Ja, eller så får man göra en grej av det som vår Öviks vän här uppe gjorde, att man blir nästan orolig om man har stötfångaren kvar efter ett race. Vad ska annars Joel springa och leta rätt på? Men det här, man har någonsin kört en hel tävling utan att tappa stötfångaren en 30-40 gånger. Det var ju nästan som en gimmick så här, nästan på slutet.
Ja.
Ja. Ja, nej, men det är svårt. Ja, men allt handlar ju om presentation.
Mm.
Och har du en trasig bil, det syns ju på alla bilder.
Mm.
I media och så vidare och så vidare.
Ja, men alltså, men de här grabbarna lägger ju ner sitt hjärta och själ att grejerna ska se bra ut. Det är klart som sjutton att de vill också att grejerna ska se bra ut, punkt slut. För jag menar, man skulle inte lägga ner så här mycket tid och puts och finish och livering och sjukt snygga fälgar egentligen. Alltså, håller ni på med? Ni bygger skitsnygga utställningsbilar för att skrapa dem efter en mur. Har ni liksom checkat vad ni pysslar med egentligen?
Alltså det. Och de har ju liksom inga skrupplar alls. Liksom.
Nej, men alltså,
där kommer en mur. Jag ligger i 140 i fullt ställ.
En del av de här bilarna skulle man ju typ, hade man ägt det här som privatperson eller privatbil, då tänkte man, nej, men det är risk för regn idag. Jag tar den andra bilen istället. Alltså de här bara, ja men här, kolla, vi laddar 100 blås in mot en 90 graders mur som vi ska få. Nej, fy fan. Det är underbart att någon håller på med det. Alltså det.
Ja, men det är det som gör sporten.
Ja, men det är alltså, det som är så jävla fränt. Ja.
Om vi hoppar vidare då på listan så har vi nästa. Mårten Stångberg. Startnummer 67. Han kör för FMCK Borås. Är 32 år gammal och kör en Mercedes CLK. I den så har han då en Mercedes-motor, M104 turbo, på 860 hästar. Mårten är ju absolut ingen som är okänd, om vi säger så.
Verkligen inte. Kul att ha honom tillbaka i mästerskapet också.
Ja.
För den som vill höra mer med Mårten så har vi ju ett avsnitt 101 med honom. Där han berättar mycket om historien bakom CLK bland annat och det här. En liten detalj som jag reagerar på är att jag tycker att det är jättekul att FMCK Borås har en förare med i SM. Mm. Som ju är en klubb som jobbar med en driftingbana. Har jag haft några körningar och sådär som jobbar hårt med det. Så det är jättekul.
Och det är ju en klubb vi vet vill in på SM-kartan.
Ja, så är det. Mårten har ju gjort något resultat i Gatubil Drift Series bland annat. Kan han ha blivit 3-4 någon gång i en deltävling där. Det är med i poddavsnittet om ni lyssnar på det. Så att det finns kunskap där. Han har haft lite problem med bilen. Det har ju varit lite hjulupphängningar och grejer som man har haft problem med att de har gått av. Så att lite kul leder och sånt där som har krånglat.
Ja, det har varit mycket sånt där som man inte tror.
Ja, men man rullar inte iväg och köper ett Vice Fab Kit i den här bilen. Det är liksom inte någon sån som ligger på hyllan och bara dammar och väntar.
Nej, vi pratar ju ganska mycket om det i poddavsnittet med honom. Att det är ju på två vis det där att välja en bil som ingen annan har. Köper du en Nissan S13 så då smälter du in i mängden liksom bara. Du är ingenting speciellt alls. Men då finns det saker att handla på hyllan. Väljer du en Mercedes CLK som Mårten gjorde så sticker det ut. För den där Mercedes CLK är ju en stor, stor del av liksom varumärket Mårten Stångberg och Team Lovetap.
Ja, ja.
Absolut, helt klart. Och, men då har han ju fått uppfunnit mycket av grejerna till den själv också. Så att det är på två vis det där. Men jag tycker nog att Mårten gjorde rätt val. Och den där, det var lite olika liveries på den. Det var något år sedan som jag tyckte den var liksom peak snyggast. Som jag tyckte med livery och form på bilen så att säga.
Ja, men han sticker ju alltid ut.
Nästa man är en kille som inte heller är helt orutinerad faktiskt. Han har kört en och annan tävling sen tidigare.
Ja, lite lätt då.
Startnummer 68, Christian Erlandsson. Kör för Stenungsunds motorsällskap. 35 år gammal och kör sin mycket, mycket snygga Subaru BRZ med en 2JZ-i på 950 hästar.
Inte en Toyota GT86.
Det är inte en Toyota GT86. Ni vet ju min favorithistoria när Dean sa kallar dem för norrmännen med GT86. Då var det svenskarna med en BRZ. Ja, i alla fall. Så att Christian har ju kört i SM i rätt många år. Han körde i fjol också. Han har kört i DMEC. Sedan DMEC uppstod.
Mm.
Har han faktiskt.
Ja, det är många säsonger nu.
Ja.
Så vet han man kommer att köra i år.
Helt klart rutinerad.
Va? Kommer han att köra något i år? Eller blir det bara en SM-säsong?
Nej, vi vet ju ingenting om någon som ska tävla i DMEC. Vi har ju faktiskt inte satt någon av dem i sträckbänken, men vi vet ju det mycket väl att de får ju inte berätta något om de är antagna eller inte.
Så att nej, och vi har inte fått någon lista från DMEC heller.
Nej, vi har inte det. Vi vet ju att DMEC, vi ska prata lite mer om det längre fram här, men att DMEC kommer ju snart att släppa sina banor för året. Så då kommer nog även listan med vilka förare framöver. Men jag tycker det är kul. Christian är ju en sån som delfinansierar sitt eget missbruk om man ska dra lite paralleller till annan verksamhet. Nej, men skämt åsido. Han är jätteduktig kille som tillverkar mycket detaljer, speciellt motordetaljer till 2JZ, men mycket annat också, både svetsar och han konstruerar och kör, fräser fram detaljer och grejer sådär. Så att det är många som kör omkring med Erlandssons olika prylar i sin bil. Så att det är en driftig kille som han är ju faktiskt kusin med Mikael Johansson. Så att de har ju en gemensam sponsor i, heter det Hjärtstalgårdsåkeri tror jag, som väl är.
Ja, just det. Mm.
Nu är jag ute och killgissar igen, men jag tror att det är deras morfar som äger det. Faktiskt.
Det ska bli, oavsett, jävligt kul att se han i SM.
Ja,
jag tror klart att han kan göra en rejäl skräll där, eller skräll är det väl inte om han gör bra ifrån sig, det är väl definitivt inte. Men jag tror han kan, vi kan nog räkna med att se han ganska högt upp i slutet på
ja,
på säsongen.
Ja, Christian har ju väldigt ofta fått väldiga lovord, framförallt från DMX bedömare.
Precis.
Framförallt på träningarna och sådär.
Men när det sitter, då sitter det ju så att det ser nästan löjligt bra ut. Alltså det är nästan oförskämt bra ut. Och så blir det något klater. Som är, och det, den är, jag hoppas liksom att han får möjligheten, om det blir så att han är sugen på att köra DMX och att han har liksom möjligheten att göra det, att han verkligen får möjligheten att visa hur jävla bra han är. Mm. För det råder ju ingen diskussion om att han är en av de bättre förarna vi har. Ja, men bara jävla, så det gör fan ont i själen när man vet hur jävla mycket bättre han egentligen är än vad han lyckas bevisa. Och,
det är ju ingen hemlighet att han har haft problem med nerverna, varit nervös inför tävlingarna lite grann. Men sen har det ju varit en del problem med bilen också som har ställt till vissa gånger att det har...
Ja, felen har kommit
vid fel tillfälle.
Precis fel tillfälle.
Ja.
Han förtjänar en rejäl jävla revansch. Jag hoppas verkligen att han får det.
Ja, jag hoppas det. Ja.
Nästa man på listan är den försvarande kungen, mästaren förra året, Mattias Johansson. Start nummer 69. Vännäs MK kör han för. Han är 29 år, kör en Nissan S14 med en M50-motor och har 800 hästar.
Precis, och en sak som var rolig med Mattias förra året var ju, han har ju alltid varit duktig att köra. Han är ju en av de största talanger jag tror jag har sett när det gäller att köra. Men där har det ju varit lite så att det har varit lite olika folk. Ibland har han varit i princip ensam och sådär. Men inför förra säsongen så gick han ju ihop med ett av de här gängen i Övik som hade haft lite verksamhet tidigare då. High Coast Racing, de delar som var kvar av High Coast Racing. Och de beslutade sig för att köra en satsning gemensamt med Mattias som förare då. Och det gav ju resultat.
Ja, det är svårt att komma och lyckas bättre.
Ja, alltså ja men precis. Och jag tycker det är kul att Mattias är kvar i SM och försöker att försvara mästerskapet och inte ge sig iväg ut någonstans, utan se till att han har got his shit together hela och får den här säsongen att funka också. Så
snacka om att komma till start med en jävla press på sig. Alltså redan innan deltävling 1 så har jag allting på sina axlar. Men jag hoppas han klarar av att baxa runt det under säsongen och kunna göra bra
ifrån. Sen skulle han ju kunna prova något nytt. Han skulle ju kunna prova att köra en SM-säsong utan att ha en gipsad hand.
Ja, det vore ju ett bra drag.
Dessutom ja.
Ja, det har han ju haft både säsongen 2018 och 2021.
Vi har ju på jobbet, vi jobbar i en bransch som där folk köper våran utrustning och så kastar de sig ut för branta slalombackar och grejer på trampcyklar och snowboard och skit. Vi har ju såna handledsskydd, som du skulle stå på näbben ordentligt så kan man inte kunna bryta handled. Jag funderar på om jag ska ta med ett par och sponsra killstackarna med ett par sådana.
Ja, det var ju en rejäl smäll med Jim Olofsson uppe i Sundsvall i fjol där, så det var tur att det inte gick värre än vad det gjorde. Men nej, Mattias är absolut en utmanare. Eller en utmanare.
Han är favorit.
Han har stor möjlighet att försvara sitt SM-tecken. Det ser jag absolut.
Oh ja.
Nästa gubbe då. Det är nummer 84, Rickard Ivars.
Kung-fu-kungen, Rickard Ivars.
Kung-fu-kungen. Vi har precis, han kör för MK5100. Han har hunnit bli 38 år gammal. Han kör en Audi RS5a. Med en VR6 R30T kallar de motorn. På 826 hästar har han uppgivit. Och för er som vill höra mer av Rickard så har vi ju ett tvådelat jättelångt avsnitt nummer 108. Som ni kan lyssna på. Där han berättar otroligt mycket och underhållande om sin karriär fram tills idag. Och lite grann vad han har för förväntningar om.
Sen kan vi väl även tipsa om att SVK var ju och gjorde ett litet hemma hos garagebesök hos Ivars.
Ja, det är kul. Och Rickard är ju en show- och dansman på alla sätt och vis. Oh, ja. Så att häromdagen gjorde han ju någon sån här reels på Instagram när han körde lite rocky-tema och var ute och sprang i skogen och körde lite kung-fu. Jag såg att David nappade väl på det där också och gjorde något svar, såg jag. Så att, jag såg att nu bara häromdagen att Rickard var nere hos David och gjorde julinställningar på Audin. Och det är väl, som jag har uppfattat, det är väl David Skogsby lite expert på just julinställningar.
Kanske skulle åka ner till han med bussen då?
Han är bara expert. Han är bara svinbra på det. Han är inte ett mirakel. Han kan inte begå under.
Nej, men min bussen går bra.
Det är inte din gamla 850 vi pratade om. Det var den jag tänkte du skulle åka ner med.
Nej, den är bara skrotad.
Det är bara L90. Jag känner som att han L90, han kan fixa fronten på denna. Det är bara gafflarna i huvudet och så bara, pff, sådär. Det kan inte bli sämre.
Nej, det är precis. Ivars är ju såklart, han är alltid vass.
Det ska bli sinnessjukt kul att se han köra SM igen.
Alltså, ja, det är ju... faktiskt. För nu är det några år sedan han var med i heten.
Mm.
Hetluften. Så, ja.
Ja, åtminstone med en bil som han trivs med. Vi hör ju i avsnittet som vi gjorde då, berättade han ju lite grann om den här känslan när han körde Nissan S14 på GDS-tävlingarna här hösten 2020. Mm. När bilen inte gjorde överhuvudtaget någonting som han ville, och det var bara elände. Han kom dit, bilen krånglade i princip hela tiden. Det var bara krångel, precis. För då gjorde han ju inga lysande insatser precis. Men...
ja, nej, det ska bli intressant att se. Nästa man är Alex Hjeltén. Startnummer 85. Vara MK. Han är 36 år gammal. Kör en Toyota Supra med en 2JZ i. Och har 960 hästar i motorn. Alex Hjeltén är ju absolut ingen duvunge heller, om vi ska säga så.
Nej, han har varit med ett tag. Han körde ju en 960, eller var det en 760? 960, ja, jag kommer inte ihåg.
Rätta mig om jag har fel, men det var väl ett tag sedan vi såg han i tävlingssammanhang, va?
Det är det, absolut. Det var nog i RM 2018, om jag drar mig till minnes. Emil Wikmans gamla Supra där, som han bytte till sig och sålde Volvon istället. Jättekul att Alex är tillbaka. Det är också en personlighet, tycker jag. Har ju mycket rutin kring driftingen, och har ju varit bland annat med i Christian Erlandssons team ute runt om i Europa. Så att vi har ju träffat på honom på banorna runt om när vi har varit ute. Mm. Kul att Alex är tillbaka, som sagt. Det är många som har ramlat tillbaka i år.
Mm. Men det är liksom ett litet comeback-år.
Ja, då har vi ytterligare en spännande deltagare i startnummer 87. Albert Eriksson, som kör för Hedemora Motorklubb. 25 år, Nissan S14 med en 6 liters V8 Pro Charger. Och den är på 620 hästar. Albert hade ju lite bilproblem under förra året. Det var lite allt möjligt som krånglade för honom. Det var lite elfel som gjorde att han inte kunde köra så mycket på träning. Och det vart någon mursmäll i Sundsvall bland annat, där han fick försöka snida ihop en ny framvagn på en 5-minutare och sådär.
Som man gör.
Ja, som man gör. Och även på finalen då så... hade han växellådsproblem. Så. Men nu säger han att nu har de haft en hel vinter på sig och fixa grejer, så att de har höga förväntningar. Och, vi konstaterade ju att han hade minst effekt i startfältet med 620 hästar. Eller vad.
Men det var det jag tyckte, så att Pro Charger brukar ju kunna hosta ur sig ganska rejält.
Ja, Albert berättade för oss att han har beställt en ny drevsats till sin Pro Charger, så att det är på gång med mer effekt.
Det är lite street race att åka Pro Charger.
Jag vet inte riktigt om det är samma motor, men bilen har ju gått i DMEC bland annat för team, vad heter de, Berserk heter de i Norge, va? Så att det är en välbyggd bil, helt klart, och Nissan S14 som sagt, och teamkompisen Filip håller ju på att bygga en S14 också, så att de kanske tänker sig att ha lite synergier där då, lite färre reservdelar och lite sånt.
Men det är inte så många team som har likadana bilar. Om vi ser på Johansson brödernas bilar, det är liksom alltså jag har ju än idag inte lärt mig skilja dem åt, att det är helt hopplöst. Alltså jag kommer aldrig att lyckas med det.
Varje tävling så frågar man vilken färg hade Victor,
ja, vilken färg. Ja, alltså det där är ju det där. Men alltså det ska bli, jag gillar när man bygger likadana bilar och samma livery stuk på dem. Jag gillar att man har lite skillnader på dem. Mm. Så det är inte två stycken Ferrari röda bilar. Men jag hoppas de här grabbarna kommer ha liksom ett enhetlig look på bilarna. Jag tycker sånt är lite snyggt.
Nästa på listan, också från Hedemora MK. Andreas Staberg, topp 3 2021, startnummer 89. Han är 32 år gammal, kör Nissan S13 med en 4,4 liters V8 turbo på 700 hästar. Är då klubbkompis, klubbkamrat med Albert och Filip till exempel.
Precis, de är ju ett gäng därifrån Hedemora. Andreas är ju en sån här kille också som jag funderar på hur i hela fridens namn han får dygnet att räcka till. Jag såg bland annat, vi har ju lite kontakt via Facebook och sådär, och jag såg nu att hans sambo Maria Matsegård la ut att de hade renoverat tvättstugan hemma i huset mellan SM-säsongen och att de fick ett litet syskon till barnet de redan hade. Så det är ju, det är lite ADHD-varning där. Men
det är Andreas, 28 timmar på dygnet 24.
Ja, det måste alltså vara minst. Ja. Andreas är en jätteduktig förare och jag tycker att det är jättekul att det går bra för honom. Och han var ju med som sagt i finalen ända fram till alldeles på slutet, så hade han ju fortfarande möjligheten att, ja, att kunna kliva ytterligare uppåt. Så att får han då flyta så ser jag absolut ingen omöjlighet. Han satsar högt och vill verkligen.
Ja, han kan ju köra. Så ja, det är inga problem.
Nästa förare, start nummer 91, är Pontus Karlsson som kör för Örebro RC, 30 år gammal, kör Volvo 940 med en B230 på 800 hästar. Pontus är ju killen som faktiskt tog steget ut och provade vingarna lite grann ute i Europa. Var ju med i den här vad heter det, Baltic Drift-finalen som Jocke Andersson vann i höstas här. För att komma ut, bygga på oss lite tävlingserfarenhet, hantera lite nervositet och sådär. Du snackade ju med honom lite grann då, Henke, i samband med att han hade varit iväg på det där. Och det är nog en bra investering.
Han åkte ju inte dit för resultat.
Nej.
Han åkte ju dit för att träna.
För att bygga erfarenhet.
Ja, precis.
Lite bonuspoäng också för att köra B230 i SM. Det går att kräva ut mycket ur dem där.
Ja, 800 hästar från den där, det är bra det.
Ja, vi pratade ju lite grann om det när vi pratade om Kevin Brunbergs Volvo i förra avsnittet, att han tyckte inte att kraften räckte till riktigt när han klev upp på R-däck. Så då bytte han till en T6 istället. Pontus kör vidare med B230, så vi får se hur det kommer att gå.
Nästa gubbe på listan, eller gubbe, det är lillebror i Drift Brothers, Victor Juensu. Startnummer 96, kör också för MSK Hammaren. Han är 26 år istället för sin storebror då som är 28 år. Kör den andra BMW E92 Eurofightern. Har en S54 B32 motor på 900 hästar. Victor vann JSM här för...
Ja, 2019, samma år som Linus vann stora SM.
Precis.
Och han var ju dessutom tvåa i SM.
Ja, tvåa i SM. Så att jag menar, alltså de här killarna kan ju, de vet vad de håller på med.
Men det var ju då de stod i depån och folierade om huvarna.
Ja, det vart ett dubbelguld till Drift Brothers-teamet det året.
Kanske blir det till. Jag menar, det är verkligen inga att räkna bort i en SM-fighter. De här grabbarna åker ju inte till SM för att det är kul att vara med.
Nej.
Och nu är det så på många av de här, men funkar grejerna, då är de vassa.
Oh ja.
Ja, och det gör de ju faktiskt ganska ofta ändå. Så att de har fått koncept, och vi vet ju att Linus och Viktor och Peter hjälper ju andra att bygga bilar också. Så att de har ju så mycket kunskap så att de kan leja bort lite grann. Så kul att se, som sagt, Viktor tillbaka igen. Viktor och Linus är ju lite olika i sina lynnen. Så att de har ju samma material och liknande yttre förutsättningar så, men de är lite olika i personligheten. Så att vi får se vem av dem som klättrar längst.
Frågan är om det är stor skillnad på deras mappningar.
Nej, det tror jag inte va.
För de har, alltså, körstilerna är ju inte lika.
Nej.
Det märker man på dem lite grann. Så det skulle egentligen vara intressant att veta.
Nästa man är Alfred Grinberg. Startnummer 170, kör för Katrine Holms motorklubb, 22 år gammal. Kör en Nissan S14 med en LS Turbo V8 på 800 hästar. Jättespännande ung förare som gjorde sin första tävlingssäsong i RM förra året och gjorde väldigt bra ifrån sig där. Kör ju en Stockholm Speed Industry byggd Nissan S14 som... Vi nämnde ju det när vi pratade om Alex Hjeltén förut här, att Emil Wikman hade ägt hans Supra, och det är faktiskt Emil som har kört den här Nissan S14 som Alfred kör också.
Ja, det var Alfred som köpte hans...
Ja, precis, den sista driftbilen som Emil hade.
Mm.
Så att det ska bli intressant att se. Det är en nivåskillnad på RM och SM, så att de här grabbarna som kliver upp nu. Vi har Filip Edberg, vi har Robert Åhäll, vi har Filip Josefsson, Albert Eriksson, vi har Alfred Grimberg. Det kommer ju att vara skillnad för dem, absolut. Men
ja, första året ska man ju inte räkna med att vara i toppen, om man säger så.
Nej, och vi tittar på de här som Mikael Johansson, Tobias Olofsson, Micke Wunderbaum inte minst, Christian Erlandsson och bröderna Jönsson till exempel, är otroligt mycket rutin i de här, så att det är nog ganska lärorikt att vara med och köra en sån här serie för de här yngre killarna som till exempel Alfred, men talangen finns absolut, så att det ska bli jättekul att se vad han kan göra åt.
Visst var det han som hade en vit bil i fjol med en blå rand längst ner på dörren, så jävligt clean ut, va?
Ja. Precis, den är, jag vet inte om den är vit, beige, ja, eller benvit, ja, men eller
någonting. Någon sån här gräddvit. Det var jäkligt tjusig, kommer jag ihåg.
Helt klart. Nästa herre på listan tillhör ju det gamla gardet, så att säga.
På tal om snygg bil, nu jävlar.
David Skogsby. Startnummer 333. Kör för MK Scandia. Är 32 år gammal. Kör Nissan S14, en väldigt snygg Nissan S14, med en 2JZi på 800 häst. Och ja, bilen är ju inte sämre utseendemässigt nu än vad den var förut, om man säger så. David Skogsby är ju en väldigt rutinerad förare, väldigt duktig förare, och har varit med både internationellt och i Sverige då.
Svensk mästare, 2015 om jag ska dra det ur minnet, tror jag det var. Är ju en av fyra mästare i startfältet i år. David har ju också varit på gång att komma tillbaka, men hålls tillbaka lite grann av pandemin och inte kunna satsa riktigt. Så att han har...
Förra gången så sprängde han väl motorn också, va?
Ja, precis. Någon uppvisningskörning på Gelleråsen.
Eller ja!
Så det senaste vi såg honom tävla, om jag ska dra det ur hatten, det var väl faktiskt Gymkhana Drift 2018 kanske, ja. Eller var det 19? Nej,
jag kommer inte, det är så jävla länge sedan.
Ja, det är länge sedan.
det var väl ingen Gymkhana i 2020, va?
Nej,
precis.
Så att det finns kunskaper, det är inget tvivel om det. Vi hoppas att han får ihop sin satsning i övrigt och lyckas komma till start med ett bra team omkring sig och skapligt med resurser, så ska nog det där kunna gå bra, tror jag.
Men annat så skulle det bli jävligt roligt att se Ivars och Skogsby-fighterna. Alltså,
ja, det, absolut.
De har ju liksom redan nu på Instagram och sociala medier dragit igång den här lilla hypen runt om. Det ska bli sjukt kul.
Ja, men och sen som jag pratade om, de här som kommer tillbaka, det är några år sedan de var med och körde. Det är ett gäng som har kommit fram sedan dess som de inte har mött och som skulle se hur utvecklingen har varit.
För det har ju utvecklats väldigt mycket körmässigt.
Ja, men det blir ju liksom en tvådels fight i SM:et nu när man får liksom se det gamla gardet mot det nya gardet. Liksom. Det är dubbelt så spännande i år att se SM som det var i vanliga fall.
Jag tror faktiskt att när vi kommer till första tävlingen, så tror jag att kommer nog bli en ögonöppnare.
Det
nog går både fortare och mer aggressivt än vad det var förut.
Ja, vad samtidigt är det. Här kommer in ett gäng också som har en jävla rutin.
Ja.
Så det är liksom, det är ju ingen som, jag skulle inte vilja lägga mina pengar i någon skål så att säga.
Utan nej, det är nog
fan hugget som stucket. Det kan bli...
Jim Olofsson är sista föraren på listan. Startnummer 563. Vännäs motorklubb. 33 år gammal och Jim hunnit bli. Kör sin gamla trogna BMW E30 som ju har varit med om ett och annat. Med en M50 på 650 hästar.
Jag tänkte säga så här, den där har vi legat på ryggläggaren.
Ja, och även bilen.
Det var bilen jag tänkte på.
Nej, men ganska lite effekt. Jag vet, jag såg lite grann när Jim öppnade motorn i den där. Har ju ett nära samarbete med Payback Lubricants och tittade lite grann på lager och grejer, och den såg ju otroligt fin ut får man säga, för det har gått 4 säsonger och jag kommer inte ihåg hur många 100 däck han skrev han hade eld upp med den här. Ja, nej, men om vi fortsätter sammanfattningen av hela listan då, så tycker jag att det är som ni säger, det är ju jättekul att se den här fighten mellan det här lite äldre gardet nu då, som en del har varit med hela tiden. Henrik Johansson och några till som har varit, Tony Averstedt bland annat som har varit med. Och så har vi ett gäng som har varit borta några år från SM som kommer tillbaka. Och så har vi den här som vi har kallat för RM-generationen som kom fram där 2017-2018. Mm. Där vi har några exempel med Jonas Fransén, Kevin inte minst, David Mellqvist, Fredrik Persson och några till av dem där. Och så sen då har vi den här senaste generationen, eller vad ska jag säga, som kliver upp nu då ifrån RM och de här allra yngsta killarna som kommer att satsa nytt. Så att med typ Viktor Andersson också som är jätteung. Och en otroligt spännande startlista.
Ja, det är åt helvete för långt kvar till Helmia.
Det känns lite så. Och som vi har nämnt nu då med 4 olika svenska mästare, Mikael Johansson. Vi har Linus Joensu, vi har Mattias Johansson och David Skogsby. Vilket ju är roligt också att se den kampen mellan dem.
Ja, vi kan faktiskt få en serie som går hela vägen in i kaklet innan det blir någonting. Och det är även skiljepoäng just där.
Men så du menar att säsongen vi hade i fjol inte gick hela vägen in i kaklet och skilde 4 poäng?
Jag menar den här kommer gå ännu längre in i kaklet.
Här får de stå och singla slant i slutet.
Får vi uppleva en sån säsong till som vi fick 2021 där det avgjordes där det var inte i finalen utan det var när Mattias gick vidare till...
Ja, från topp 8 till topp 4.
Ja, det var något sånt. Så det var ju ända in i slutet i alla fall. Så att då ska vi vara jättenöjda. Och jag tror att vi kommer hamna där.
Ja, kollar man på startlistan så har vi alla förutsättningar i världen att få en sjukt spännande säsong.
Ja, då har vi gått igenom SM-listan. Men vi tänker väl att vi i något kommande avsnitt här går igenom RM-listan lite grann också. Det är ju lite svårare för oss. Eftersom att vi känner ju inte till de förarna riktigt på samma sätt. Men vi kan ju prata lite grann om dem i alla fall. Och det är ju mer nya förare, nya namn i den listan.
Ja, men så är det. Ja.
Förutom Jim Nordqvist. Åldermannen.
Åldermannen. Men det ska bli intressant. Som sagt, vi tar ju nästa lista sen. Har ni något tillägg eller några funderingar, tänkte jag på? Eller att ni hörde någonting som ni vill förklara ytterligare eller ge oss lite mer info om, gör det.
Kortfattat, har vi haft fel nu igen?
Det låter osannolikt.
Ja, men precis.
Eller har det hänt något intressant som man vill dela med sig? Så gör det.
Precis. Men jag tror att vi ska bryta av med något annat avsnitt innan vi går på nästa lista så att vi inte tråkar ut våra lyssnare. Jag tror vi ska köra något intervjuprogram eller något.
Annars så gillar man inte listrabblande, är man inte nördar som vi är så kanske det inte är sådär super.
Nej, så jag tror vi kör en intervjupodd med Mitt Sverigebanan kanske.
Yes.
Som nästa avsnitt.
Nu går vi raskt vidare. Så har vi, är det bara jag som ser kopplingarna här? Tyvärr, det är en negativ sak. Men Ebitio då blev tyvärr utsatt av naturen då för jordskred och allt det där. Vilket är väldigt synd. Sen möts vi utav att våran svenska motsvarighet till Ebitsu. Det här är ju någonting, vi som har varit med ett tag, ja vi vet ju vilket helsike det har varit runt den banan, om man säger så. Men...
Det kom ju ut en nyhet under helgen här att GTR Motorpark, då, som man vill kalla sig nu, Green Track Resort, ska sluta med drifting. Och vi är ju explicit markerade sen förut, så att man kan väl ta i med kraftuttryck och säga att det blev ett jävla liv.
Ja, det kan man ja.
Helt enkelt i driftingkretsar. Det blev en hel del hårda ord där man tyckte att driftingen var ju en av de sportgrenar som såg till att GTR Motorpark är det det är idag. Med viss rätt kan jag tycka. Sen så uppfattade jag, och det är en sak som jag reagerade väldigt starkt emot själv, det var att man, shama är ju ett väldigt populärt uttryck i den moderna vokabulären, man shamade driftingen som en miljöbov. Mm-hmm. I den där
Det var jävligt klumpigt formulerat av dem.
Precis.
Och formuleringen var ju just miljötänket.
Miljöshamning tycker jag att det var. Ja. Och där så pratade vi som är lite insatta om att vi vet ju lite grann vad det är som ligger bakom det där beslutet, och att det har ju inte bara med alltså miljöpåverkan i form av gummipartiklar och så vidare och sådana grejer att göra, utan det här har ju snarare med deras miljötillstånd att göra. Att man har ju haft jättesvårt och jättestora problem att få tillstånd för drifting, och vi har ju haft det som jämförelse bland annat när vi pratat med grabbarna på Hammer motorbana som har två kvällar i veckan hela året runt de får köra. Vi pratade med Midsverigebanan som får köra man sa de 362 dagar per år, de har frivilligt avstått midsommarafton och pingstafton och någon till eller vad det var. Och Gröndal har haft jättesvårt att få till.
Men det har ju varit ljud som har varit det stora problemet. Det har ju aldrig varit en fråga om att det har varit, för menar, drifting, det är klart, röken syns ju mer. Än vad, men du har ju inte någon mer föroreningar än vad...
Precis. Det där ska vi faktiskt gå in i lite mer i detalj på i ett avsnitt framöver och diskutera lite grann. Vad...
Jag har lagt ut en remiss till en doktor i kemi som jag känner. Hon ska harva ner sig vad det är som släpper faktiskt på partikelnivå, vad det är som släpps när ett däck värms upp vid en burnout versus
precis
när man sätter eld på det.
Så det där ska vi gå in på i detalj sen. Men sen så kom faktiskt då Johan Häggblad på Gröndal med en liten FAQ eller vad man ska säga, lite frågestund där han svarade på ett antal frågor som gällde det här då, och han har förståelse för att många driftingentusiaster är arga och ledsna och så vidare, och att hans personliga intresse för drifting var ju ett av skälen till att banan överhuvudtaget byggdes också och så vidare. Men att just det här med miljökontoret som då har satt upp det de kallar för ett försiktighetsmått. Och det försiktighetsmåttet då, det säger att två driftingbilar får åka tre varv i taget. Sen måste det vara tyst i 5 minuter. Och efter 3 gånger, då ska det vara tyst i 10 minuter. Och Johan påpekar ju också här då att alla med någon form av kunskap om drifting vet ju att det här gör ju att det är omöjligt att hålla på med någon form av frikörning eller någonting. Det går ju inte alls liksom. Och rent ekonomiskt då, så skulle det vara svårt att genomföra driftingdagar med de förutsättningarna.
Inte ens en tävling kan du liksom få någon flyt på.
Nej, precis. Och han tycker att det är jättesynd, för att ekonomiskt så är det ju satsat många miljoner i den där driftingbanan, och att de nu då tvingas sluta med det, så är ju ett ekonomiskt bortfall, jättetråkigt. Men han fortsätter ju lite grann då att banan där driftingen har körts då är ju en del i ett mycket större projekt som startades 2017 då, när de bytte namn också till GTR Motorpark. Där en multiarena som ska, men det ska vara en större bana som är tänkt för racing och fordonsindustrin och kunna testa grejer och sådär. Där då så kommer man ju ha en tydlig miljöprofil. Så han är ju tillbaka lite grann på det här med miljöbiten i det då. Så att då summa summarum då, så jag ger upp driftingen när man lägger samman allt. Det är få som vet hur mycket vi kämpat genom åren, både för sporten och inte minst för att få behålla sporten på anläggningen. Motorsporten är inte heller enad kring driftingen, så vi har fått stått upp mot många andra verksamheter både på banan och bredvid. Sammantaget blir det en ohållbar situation. Jag tycker att det är ett bra förtydligande av Johan Häggblad. Och som jag sa, så tror jag att det var många som reagerade på det man uppfattade som en miljöshamning, där andra motorsportgrenar verkligen inte är mycket bättre än vad driftingen är. Det är bara det att våra däck går upp i rök, och den röken, vi ska gå in på det där som sagt mera noggrant senare, men det är inte mycket värre än vad det är egentligen att köra racing.
Ja, alltså jag tror väldigt mycket av det här kommer ifrån att miljönämnderna runt omkring har ju gått på det istället för ljudet. För jag tror det är ljudet mer.
Jo, men det ljudet faktorn. Är ju mätbart.
Och där är ju inte SM, om vi tar probilar oftast, som är problemet. Utan där är ju de lite lägre klasserna där man får de här däckskrikerna som aldrig tar slut liksom. Nej, men som sagt, jättetråkigt besked. GTR Motorpark är ett fantastiskt ställe. Jag har varit där många gånger. Jag trivs jättebra där. Det är otroligt roligt. Och vi har sett mycket fin drifting där under åren. Och det är jättesynd. Men jag tycker att det var bra, som sagt, att Johan gick ut med det här uppföljande meddelandet. Där han förklarade lite grann mer om det. Så att,
jag tror inte han riktigt var beredd på den anstormning som den shitshow bokstavligt talat som dök upp i kommentarsfältet.
Mm. Och jag förstår ju att det är lite ovårdat i kommentarsfältet, men det är ju den tiden vi lever i, så att säga. Man behöver ju inte vräka ur sig exakt vad som helst. Men
det är synd, och det är synd för det var så pass fint område. Det hade kunnat bli så mycket mer.
Mm. Ja. Vi får se om vi får tillfälle att åka till GTR Motorpark i något annat.
Ja, det hoppas jag.
Nu åka titta på elgokarta.
Ja. Från det ena till det femte till det tredje. Vi satt ju och killgissade förra programmet.
Det är så man får kontakt med folk. Man bara random slänger ut någon vild gissning om något.
Och där vi gissade på vad Simon Olsen skulle göra. Skulle han fortsätta eller vad skulle han göra någonting? Vi såg att han hade sålt grejer då.
Mm. Ja, och då hörde ju Simon av sig till oss, och är otroligt glädjande att höra att Simon är en av våra trogna lyssnare. Det värmer gott i hjärtat.
Oh ja.
Och han tycker att det är roligt att vi följer med i vad han gör för någonting. Och angående nästa säsong så kan jag säga att vi har köpt en ny rigg tillsammans med Jonathan Hurst, som också kör i FD. Vi ska köra full säsong i FD i år också. Två stycken från teamet reser ner kommande måndag och kör en del uppgraderingar på bilen. Så reser jag ner 5 mars tillsammans med en till och ska köra lite testning innan säsongens första deltävling går på Long Beach 1 april.
Fan, vad häftigt, kul. För han alltså det var en grym säsong.
Ja, han imponerade. Och nu så ser jag, det dyker upp lite chattmeddelanden här, så ser jag faktiskt att det diskuteras i våran motorsportmagasinet chatt att det är 3 stycken norrmän bekräftade till Formula Drift.
Va?
Och det ska då vara Simon Olsen då, som vi säger. Det är Fredrik Åsbö och Ola Jäger.
Oh fan!
Får vi se om Ola tar klivet upp. Han har ju kört i Pro 2 eller Pro Spec tidigare.
Men han kör vidare med sin bil.
Simon.
De skulle Ola bara
få, vi får hoppas att han har en bil.
Ja.
Nej, men han
skulle bara springa runt.
Du sa ju att de skulle över och uppgradera bilen bara.
Ja, så Simon. Så. Ja, precis. Nej, men det precis, den ska uppgraderas lite grann då. Och så som sagt då dela trailer och grejer med Jonathan Hurst framöver här. Och det var ju det vi sa lite grann, det här med Siemens första år där borta, att mycket går nog åt till att knyta kontakter och komma in i det här. Liksom, man är ju en outsider ändå om man kommer in i det här. Vi har ju ett gäng i Formula Drift som har varit med och kört sedan den här serien drog igång.
Mm.
Och det kanske inte är bara att knacka på och bli med i gemenskapen, utan det tar en liten stund att man
hittar sina samarbeten. Jag tror att man måste liksom, vad ska man säga, visa någon form av resultat innan man får någon respekt där borta. Jag tror betydligt mycket hårdare, det här är också en killgissning, men jag tror det är mycket hårdare att kliva in i FD och få någon liksom respekt.
Det kan det vara.
Och jag tror ju han, menar, tittar man på fjolårets säsong så måste han ju ha vunnit det med hästlängder.
Mm.
Så det ska bli sjukt roligt att se i år.
Absolut. Vänta, vi har ju en del, bara så att vi förstår att det är inte bara att kliva in där och göra resultat. Vi har ju bland annat den där italienaren som har kört sin Ferrari. Och
han med fracken.
Har han gått vidare från topp 32 en gång liksom?
Ja, men då var det nog för att det var så många som körde bort.
Nej, men så jag menar, vi har ju ändå ett antal förare som har varit med ett tag där borta och som inte har överhuvudtaget uppnått det som Simon lyckades göra under sin första säsong. Så att det är lovande.
Det här betyder alltså att jag sitter där positivt och förväntansfull och längtar efter att FD ska dra igång. Vänta här nu.
Nu är du upp och ner och vända världen.
Ja, det här kan inte vara bra.
Det är många serier vi behöver följa nu. Alltså det är Formula Drift, DMX, det är Indy.
När får vi några svenskar som kör FD? För nu har vi tre norrmän som har visat att skåpet, det nordiska skåpet ska stå. Nu får vi ju fan snart skärpa oss.
Inte vad vi hört i alla fall.
Inte vad vi har hört. Vi borde ha fått hört någonting om det var någonting på gång där, tycker jag.
Alltså om vi jämför utöver Wunderbaums satsning i Pro 2 så har det väl inte varit någon svensk som har varit tilltänkt på FD.
Ja, inte på ett tag borta från han som var först att vinna. Var väl indirekt svensk.
Ja, Hubinett.
Ja, jag tänkte säga. Vem var.
Ja, men vi har haft några till också. Eller någon till i alla fall. Men det är några år sedan som sagt. Nej, jag vet ingen som har uttalat ett solklart mål och komma över dit inom rimlig tid. Nej, vet jag inte. Om vi håller oss kvar vid efter lite grann då, så är det ju lite kul att se också att Papadakis Racing håller ju på byggen nu då, en GR86. Inför den här säsongen och började ju med den, är det 2 veckor sedan kanske?
Jag tror det var något sånt.
Och vem ska köra den då?
Ken Gushi som ska köra den.
Ja, men man säger ju att vi har en inkörningstid på en nybyggd bil och så vidare, och så man ser ju där lite grann vilka fullblodsproffs Papadakis Racing är med Stefan Papadakis själv i solklart i spetsen som drar igång ett sånt här bygge. Om vi säger mitten av februari och ska vara klar 1 april. Och jag är helt övertygad om att de kommer att stå där och vara klar. Och jag är helt övertygad om att den där bilen kommer att leverera. Vi såg ju Fredrik Åsbö vann väl, om jag inte minns alldeles fel, så vann han väl första deltävlingen han ställde upp med nya Supran.
Ja, de hade ju lite barnsjukdomar i den med motorer
jo,
som inte höll.
Jo, det hade där, de. Men jag vill minnas ändå att han vann första deltävlingen med den.
Fast jag upplever det som att Supran i år, eller förra året då, faktiskt höll lite bättre än, det var inte det här med motorbyten man hörde.
Nej. Man är inte 3D-printat lika mycket prylar den här gången.
Nej, för det var ju alltid, träningen är motorbyte, sen var det kval, sen var det motorbyte.
Men det är lite fränt också, han anammar ju alltid den absolut senaste och modernaste tekniken som har 3D-printat prylar till motorn och såna här saker. Jag menar, folk sitter hemma av 3D-printarna i lilla töntiga, vad heter det, boxerbåten och överlyckar att de lyckas få ut någonting ur en 3D-printare. Den där killen står printa halva motor. Liksom. Det är fascinerande.
Det som är grejen med det där, jag som är mekanisk konstruktör kan ju säga det, att det där är ju en revolution som är så stor så att man har svårt att fatta den. Därför att vi är uppfostrade med tillverkningsmetoder som har begränsat oss i...
Ja, det är gärna, din fantasi har ju sett ju mer stopp än vad tekniken
precis,
gör just nu.
Det är ju där vi måste försöka släppa fri, och det är ju där en sån som Stefan Papadakis kan, och där de gör säkert CFD-beräkningar, flödesberäkningar och så vidare för att kunna alltså fine-tuna det där insuget in i minsta detalj för att få rätt flöden, lika flöden till alla cylindrar och så vidare.
Men jag gillar att han är, Papadakis verkar inte vara en kille som nöjelse. Han skaffade ju någon RAV4 för han skulle fisa runt på en jävla offroad-grej. Och så sa han väl att men den här ska vi bara fixa lite högre mark för igång på så är det bra. Och nu har det ju liksom gått vetenskap i dämparutprövning och bygga om halva chassit för att få dit bättre fjädrar och dämpar och grejer. Det är jävligt kul att följa.
Ja, men det är duktiga killar. Nog om det. Ska vi gå in på vårat allvarligaste läge vi har haft på länge? Inte i Sverige då, men
än så länge i alla fall.
Ja, de här då ryssarna som då av någon anledning är väldigt sugna på Ukraina.
Delar av Ukraina i alla fall.
Mm-hmm. Ja.
Till att börja med.
Och för oss då är det, alltså för oss är det ju, ja, Ukraina och Ryssland, det är jättehemskt och hoppas det inte blir någonting, men vi tänker mer på RDS. Och hur kommer Ryssland att bete sig i allt det här sen?
Ja, och hur kommer det att vara för utländska förare? Vi har ju pratat lite grann om det här tidigare med James Dean och de bland annat.
Mm.
Och då vi kontaktade då vårt utrikesdepartement för att höra lite grann om hur deras syn på det här är. Och frågan jag ställde då, det är: vad är UDs rekommendation i nuläget för svenska idrottsutövare som deltar i serier och tävlingar i Ryssland? Om det blir fullskaligt krig, vad kommer rekommendationen då att vara? Och då svarar då Anna Lundblad på UDs presstjänst att i nuläget gäller följande avrådan. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till de ryska regionerna Belgorod, Voronezh och Rostov. Och sedan tidigare då så är det ju från även Tjetjenien, Dagestan och några till av de där delrepublikerna då. Vi uppmanar svenskar på plats att iaktta stor försiktighet och följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att ta löpande del av ambassadens reseinformation och anmäla sig på svensklistan. Osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i områdena bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer.
Ja, det kan ju ske på timmar liksom.
Ja, precis. Och på frågan då om det blir fullskaligt krig, vad kommer rekommendationen då att vara? Så säger hon, som sagt, osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i områdena bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer, som sagt. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjlighet att ge konsulärt stöd. Så att det där var ju nu då vad vårat utrikesdepartement säger. Irland är ju ett västland som är starkt förknippat med Storbritannien och EU bland annat, och ses ju säkert av Ryssland som tydligt tillhörande västsidan, så att säga.
Oh ja.
Irland är ju inte medlem i NATO, men jag kan väl, som sagt, det är ju väldigt starkt förknippat med västvärlden i alla fall, så att vi får väl se framöver här vad våra irländska driftare gör, och även kanske lite grann vad vi har ju några ifrån övriga östländer, Baltikum, Polen och sådär som är med och kör.
Men det är många driftare i baltstaterna runt omkring.
Precis, och vi kan väl räkna med att de förare som förra året var med och körde som är från Ukraina, att de inte kommer att vara med i alla fall.
Nej, men det ställer ju till. Jag menar, det är inte bara liksom för driftingen. Jag menar, vi har ju...
Nej,
det körs väl en del annan motorsport runt i de faggarna och i Ryssland också. Så det kommer bli...
Ja, vi ska ju dit med Formel 1-cirkusen bland annat, ja, till Sochi dessutom. Det är ju ganska långt söderut. Så att det här kommer nog säkert att få en del följder, inte bara för min fondportfölj som jag såg. Den har sett bättre dagar.
Ja, jag vet inte, så är det. Det är väl...
Den kan nog bli lite instabil nu, ja. Kan man säga.
Det gynnar inte vår ekonomi kortfattat om trött Putin håller på så här. Och inte hans heller.
Nej, för mig, ni vet ju att jag är lite historiskt intresserad och sådär. Och det här är ju en gammal välkänd taktik om man vill ena ett land... kring en ledare, så skaffar man sig en yttre fiende. Och,
oh ja.
Och sen är det ju gamla klassiska såna här påverkanskampanjer där man säger att Ukraina alltid har varit ryskt och sådär. Jag såg en sammanställning som en ukrainsk kvinna hade skrivit ihop om det där att Kiev grundades faktiskt år 487, och då var inte den ryska, det som senare blev Ryssland, var inte ens påtänkt.
Nej, jag tänkte att det var bara typ släppt där då.
På 1200-talet någon gång. Så jag menar,
liksom det var tundra, så var det.
Väldigt gammalt. Kiev en gammal stad och Ukraina en gammal stadsbildning, så att som ju förvisso har ingått i lite olika genom åren här.
Och det har både varit frivilligt och ofrivilligt att de har ingått i diverse olika konstellationer.
Ja, precis. Det ingick när bland annat Polen, Litauen var ett jättestort land ett tag, så ingick i Ukraina och delar av Belarus. Vi får se vad det blir av det där. Vi följer naturligtvis läget av andra orsaker också, men även lite grann med tanke på RDS.
Och med den nyheten.
Jaha. Blev det inte bomb nu då när det passar sig med bomb?
nu när det en gång skulle passa mig jävla bomb.
Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram. Och ni hittar oss under Motorsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter för motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se. Där ni även kan handla t-shirts och massa annat kul i våran merch store.
Gör gärna det. Stötta oss gärna genom att köpa lite grejer. Det går lite pengar för varje plagg som säljs till våran verksamhet, och det satsar vi direkt tillbaka i att skapa mer nyheter för er, så att det går tillbaka in i verksamheten alltihop.
Men i alla fall då, ha det så bra, så hörs vi nästa gång. Ta hand om varandra där ute. Ha det bra. Hej då.
Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB, och produktionsåret var 2022.